Jag vill höra din röst. Adam, var är du? Vakna upp, du som sover, så ska Kristus lysa över dig. Ja, det här ropet, det ser lite olika ut. Eller orden ser olika ut. Men innehållet i ropet är ändå detsamma. Det handlar om Guds vilja och längtan efter att ha en relation med oss. Och det ropet, det genljuder inte bara om och om igen i Bibeln. Utan det kommer liksom fram till dig och mig idag också. Och nu när vi går in i påsktid så tänker jag att det ropet gör sig mer påmint än någonsin annars. Eller lite extra påmint i alla fall. Och det är ju palmsöndag och vi hörde precis texten som Rut läste om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Och nu tänkte jag att jag ska läsa den här söndagens text från Gamla testamentet. Och den utspelar sig precis efter att Israels folk har fått lämna Egypten efter att vara där, eller man hade varit där i 430 år. Och det var ju år som hade börjat som en räddning från hungersnöd, men så hade det stegvis blivit sämre och sämre till de till slut var i en situation som liknade slaveri. Och farao ville ju inte släppa iväg dem först. Men sen hade de äntligen fått gå efter att Gud hade gett liksom en mängd kraftdemonstrationer och 10 plågorna. Och så hade de fått lämna då. Och det är där vi befinner oss. Eller de befann sig i den delen som vi ska läsa nu. Och det är från Andra Mosebok 13:6-10. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd. Och på 7:e dagen ska en Herrens högtid firas. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig. Och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet. På den dagen ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna att Herrens undervisning ska vara i din mun. För med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Denna stadga ska du hålla på den bestämda tiden, år efter år. Så Gud sa till folket att de en viss period varje år skulle äta på samma sätt som de gjorde när de lämnade Egypten. Och då hade de ju bråttom och det hann inte riktigt bli förberett och sådär. Skulle de fortsätta äta så för att påminnas och kunna berätta för nästa generationer om att Gud hade räddat dem ur en riktigt tuff situation. Och en intressant sak som framkommer här, ja men det är ju dels det självklara att Gud hade sett och hört hur folket led och hur tufft de hade det. Och att han ville hjälpa dem. Men det är faktiskt också så att Gud hjälpte dem för att de skulle vara fria att leva i relationen med honom. Att de skulle vara fria att fira gudstjänst och leva ut sin tro. Och det fick de inte i Egypten. Jag ska läsa vad Gud sa till Mose vid ett tillfälle medan de fortfarande var i Egypten. Där står det så här. Det är Andra Mosebok 4:22-23. Du ska säga till farao. Så säger Herren. Israel är min förstfödde son. Och jag har sagt till dig. Släpp min son så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Och sen några kapitel senare. När de väl hade kommit ut då. Eller fått lämna Egypten. Så säger Gud så här till Israels folk. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnevingar och fört er till mig. Hör ni? Det är samma rop igen. Ropet som vittnar om att Gud kallar oss in i en relation med honom och att han faktiskt vill vara med oss. Och den där påsken när Jesus red in på åsnan i Jerusalem så hördes det ropet igen. Kanske högre än någonsin. För Gud tog ju befrielse och möjlighet till kontakt med honom till en helt ny nivå när Jesus stod och uppstod. Han öppnade ju vägen så att alla människor, oavsett vem man är, varifrån man kommer, kan få förlåtelse för synd och närma oss Gud igen om vi vill. Och i teologiska sammanhang, eller kristna teologiska sammanhang ska jag väl säga, så säger man ofta att den första varianten av påsk, det som liksom var firandet som började efter att de hade lämnat Egypten, och att det liksom var en föregångare eller prototyp till det som sen skulle komma, den påsken som kom med Jesus. Att det liksom första var skuggan av det som sen tog fast form i det Jesus gjorde. Och Gamla testamentet är fullt av sådana händelser som liksom hände då, men som också pekar framåt som en profetisk hälsning på Jesus och det han har gjort för oss. Och har man en studiebibel till exempel, så ser man ofta det, att sådana ställen är utmärkta med små tecken. Och det kan vara ganska kul att hålla koll på, för det är oftare än vad man tror som sånt händer. Det är mycket som pekar framåt mot, ja, att det är som en skugga som sen får sin kropp i Jesus. Och i och med det där som Jesus gjorde påsken för 2000 år sedan, så når ju Guds rop och erbjudande om relation till oss. Det är ju det som liksom gör att det fortsätter framåt till dig och mig. Och det är ju lite olika. Jag vet ju inte riktigt vem som sitter och lyssnar på den här gudstjänsten, vilka ni är som är med. Och det är ju en utmaning jämfört med när vi är här, för då kan jag ju se. Och du kanske sitter där som tänker att du inte tror på Gud. Och du kanske sitter där som kanske har en tro på Gud. Och sen tänker jag att de allra flesta troligtvis är med i församlingen och har en tro sedan länge och är liksom väl inne i det här. Och när jag satt och förberedde och liksom hade liksom tänkt igenom kring påsken, så kom jag att tänka på den klyschiga frågan: predikar jag för dem som redan är frälsta? Ja, troligtvis. Eller i ganska hög procent gör jag nog det. Men det som gör att jag ändå vill prata om det här är att jag tror att det är lika viktigt, oavsett om man aldrig har gensvarat på Guds rop eller om man har levt med Gud väldigt länge. För det här ropet, det är ju liksom inte något som man bara svarar på en gång och sen är det färdigt. Utan det är ju ett rop som handlar om att ge sig in i att leva livet tillsammans med Gud och fördjupas i Guds relationer. Så Guds rop ekar till dig som aldrig har liksom trott på Gud eller svarat på kallelsen att lära känna honom. Och jag kan av hela mitt hjärta rekommendera att göra det. Testa, och det går att göra hemma vid skärmen och säga: ja, men Gud, jag vill nog tro på dig ändå. Jag vill följa dig, jag lägger mitt liv i dina händer. Det är inte så mycket svårare än så. Och sen kan det vara gott att typ prata med någon om det. Men det här ropet, det fortsätter att genljuda till alla oss, till dig och mig, som har svarat på det sen innan. Och de sista månaderna så har jag tänkt väldigt mycket på väckelse. Och det började egentligen i en bok som jag läste och fortfarande läser, som jag tycker är väldigt bra. Och sen så landade vi ju också i temat i vår, att ha ett förvandlat liv. Det är liksom temat vi har i kyrkan. Och jag tänker att det är få saker som förvandlar våra liv på samma sätt som att få starka möten med Gud. Och jag tänker på väckelse egentligen utifrån några olika premisser. Dels att väckelse är när vi kommer till tro på Gud. Vi kanske är med om ett liksom starkt möte med Gud som får oss att liksom ändra hur vi relaterar till Gud och gör att livet får en ny riktning. Och hur det händer kan ju se olika ut för olika människor. För vissa är det något som växer fram och bara djupnar och så är det där. Och för andra så är det mer explosionshändelser från en stund till en annan. Och i förlängningen så tänker jag också att väckelse handlar om att ha en vaken relation med Gud i vardagen. Eller för att använda orden som jag hittills har använt egentligen. Att ha en levande och nära relation med Gud. För man kan ju vara troende men låta Gud vara lite på avstånd. Att liksom tro på Gud men leva vardagen som om han inte riktigt finns eller får påverka in i våra liv. Och det kan man ju göra liksom. Men jag tror att livet blir så mycket rikare och så mycket mer spännande om man faktiskt bjuder in Gud nära. Och att få ha ett utbyte tillsammans med honom i en levande relation. Och ja, det är egentligen det som jag var inne på innan. När jag sa varför jag tyckte den här predikan var aktuell ändå. Men att det liksom inte handlar om att ta ett beslut en gång. Utan att vi om och om igen får välja att leva tillsammans med Gud. Göra saker som tillsammans med honom. Släppa in honom i vårt vardagsliv. Välja att spendera tid ihop. Välja att be för varandra. Rut pratar här om bönegrupp som de har. Att liksom, ja, välja saker i livet som vi känner ger oss mat i vår tro. Och det där att liksom ha en vaken relation med Gud i vardagen. Det finns en sång som jag ofta tänker på. Eller en psalm som jag tycker fångar det så bra. Hur det liksom gör skillnad i våra liv. Och det är en liten stund med Jesus. Den tänker jag ofta på när det kommer till det här. Att den fångar så bra hur ett möte med Jesus. Hur liksom kort det än är. Möter man honom så gör det något med oss. Med våra perspektiv och känslor kring det vi möter i vår vardag. Och det gör ju också något med livet i relationen till Gud. Så det var två saker kopplat till väckelse. Det där liksom som får oss att få en ny riktning. Den vakna vardagsrelationen. Att fortsätta vara vaken. Men det sista som jag tänker på sett till väckelse. Det kommer egentligen från den här boken som jag läste. Det är kopplat till den. Och för en av de sakerna som jag fastnade för där. Var att de i ett kapitel gick igenom väckelser i Bibeln. På ett väldigt systematiskt sätt. Och det finns väldigt många faktiskt. Många fler än vad jag har tänkt på. Och det som var så intressant och som lyftes var att ett återkommande mönster för väckelse i Bibeln är att det drabbar Guds folk. Och jag vet inte hur det är för er, men när jag hör väckelse då tänker jag ofta att det är något som drabbar många människor, alltså att många människor kommer till tro på kort tid och att Gud rör sig på ett speciellt sätt och verkar mycket. Men bilden som växte fram här var lite annorlunda. Det är inte fel liksom, men det var lite annorlunda. Det var mer av en tvåstegsraket kan man säga. För det som liksom kom fram som ett mönster i många av de här väckelserna var att Guds folk, när de hade glidit bort ifrån Gud, liksom började längta efter Gud igen och omvände sig till honom och att Gud mötte i det. Och som en följd av det så förändrade det liksom deras liv eller hur de betedde sig och levde och var mot varandra. Och följden av det i sin tur blev att andra människor kom till tro. Så liksom att Guds folk flammar upp först och när andra ser det så påverkar det och blir ett exempel som får andra att faktiskt vilja närma sig Gud. Och det här menade de då var liksom ett mönster som återkom även i många mer nutida väckelser. Och det kanske är ett enkelt exempel, men själv behövde jag inte tänka så mycket längre än till när jag var tonåring. Och hur jag satt och liksom lyssnade på mina ledare om deras berättelser, om deras liv men också deras relation med Gud och vad de hade fått se honom göra. Och det peppade ju mig och fick mig att tänka att de har något med Gud som jag också vill ha. Så jag tror att det finns något i det. Och hur många gånger har man inte hört, i alla fall jag och jag tänker fler känner igen det, att man liksom säger att om en väckelse börjar med oss. Och hur våra gudsrelationer och liv ser ut, det kan ju variera. Ibland så är det liksom pulserande och levande. Andra gånger är det torrt som en öken. Och den där växlingen tror jag är ganska naturlig. Liksom. Och att Gud någonstans är närvarande oavsett hur vi upplever det. Men jag tror att många kan känna igen sig i det. Att det är som att det liksom hör till. Att det går lite upp och lite ner. Men ibland så glider vi liksom längre bort än vad vi vill. Det kanske har blivit mycket torrare i relationen till Gud under en mycket längre tid än vad vi önskar. Eller kanske är det något som har hänt i livet som påverkar. Eller någonting som man brottas med. Eller att ingenting har hänt, men att livet bara rullar på. Och så plötsligt står man där och inser, vänta nu, vart tog min gudsrelation vägen? Vart tog allt det där som jag ville och längtade efter vägen? Och det kan ju vara ganska jobbigt, kan jag tycka i alla fall, när det blir så. I Uppenbarelseboken 2 så får vi ett exempel på hur en variant av det här hände människor i en församling i Efesus. Och jag tänkte att jag ska läsa vad Gud säger till dem. Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull, utan att ge upp. Men en sak måste jag anmärka mot dig. Du har övergett din första kärlek. Så de gjorde allt rätt, allt såg rätt ut och de kämpade och de försökte. Men de hade liksom glömt bort det som var det viktigaste. Glädjen i relationen med Gud och kärleken till Gud. Att liksom låta det vara grunden till det andra. Och jag tror inte att Gud sa det här för att sätta dit dem eller döma ut dem. Liksom, allt det här är bra men det här var fel så nu blir du underkänd. Utan jag tror att det är ropet som hörs igen. Med stor ömhet och stor kärlek. Kom tillbaka. Kom tillbaka till en levande relation med mig. Där glädjen och kärleken får vara botten. Och känner du igen dig i det här? Oavsett om det är pyttelite eller jättemycket. Så vet att väckelse i den här betydelsen också är för Guds folk. Att det inte bara är någonting som var, något som hörde till en tidigare period i livet. Eller att det är något som bara händer andra. Utan att det kan vara för dig nu. Det finns väckelse nu. Och Guds rop ekar till dig. Han är aldrig längre bort än att du kan vända dig till honom. Och det här att vända sig till Gud, eller att omvända sig, det verkar vara en ganska viktig komponent när det kommer till väckelse i Bibeln. Och ja, som jag har hört också från många väckelser som jag läst om och hört berättelser från. Och det är ju kanske inte så konstigt att omvändelse blir viktigt. För det handlar ju om att komma tillbaka till Gud när man har traskat iväg. Och det är ju ganska naturligt att det leder till en djupare relation när man väljer att knyta an igen och vara ärlig med hur läget är. Magnus Malm har ju sagt väldigt mycket bra. Och en sak som jag hörde för ett litet tag sedan var något i stil med att varje lögn, hur fin den än är något som skiljer oss från Gud. Och varje sanning, hur ful den än är någonting som är en kontaktyta i relationen med Gud. Och jag tycker han fångar det så bra och vikten av att komma tillbaka till Gud och vara ärlig. Och det var egentligen lite det som Samuel pratade om, bland annat. Att våga komma till Gud även när det inte är så vackert eller även när vi inte har lyckats så bra som vi önskar. Och liksom våga testa att låta honom bära i det. Och sen får ju det såklart också få konsekvenser för hur vi lever våra liv. Att få komma tillbaka till Gud och försöka göra om och göra bättre. Samtidigt som vi vilar i hans armar. Jag börjar närma mig slutet på predikan nu. Och jag tänker att jag ska sammanfatta lite vad jag sagt. För det blir ju ändå mycket ord. Guds rop om en god relation med honom. Det är något som genljuder om och om igen. Ända från Bibelns tid. om man nu kan säga så, det är så många år, fram till oss idag genom det som Jesus gjorde för oss. Och han verkar liksom tycka om och vara med oss och kallar oss till att leva med honom och gensvara och att fortsätta göra det. Och hans närvaro är alltid aktuell i våra liv, oavsett om det liksom är det stilla, lugna, knappt märkbara, men ändå liksom vakna relationen till honom i vardagen. Eller om det handlar om liksom de här mer starka, brusande väckelserna där vi får liksom möta Guds liv och bli upprättade på ett nytt sätt och få en ny riktning. Men det handlar liksom om att söka Gud i långa loppet och att vända sig till honom om och om igen och låta honom möta med väckelse, en vaken Guds relation. Och det här, tänker jag, det är ju alltid aktuellt liksom i vardagen, i livet. Men nu när vi går in i påskveckan så blir det ändå en extra stark påminnelse om det här. Så jag vill uppmuntra att på ett särskilt sätt lyssna in Guds rop dagarna som kommer och gensvara på det. Och om du känner att du behöver gå tillbaka till honom och lägga ditt liv i hans händer igen, oavsett om du känner att det liksom är hela livet, bara när nu har det blivit pannkaka, nu behöver jag lämna mig hos Jesus igen. Eller om det bara är små områden som du kanske känner att här, det här oroar mig, eller här har jag svårt att lägga hos Gud. Så kan man få lämna det också, både det lilla och det stora. Och jag tror att det är de bästa händer som vi kan lägga våra liv i. Han är så bra på att bära dem. Vi ber en bön. Ja, Gud, tack för att du har liv för oss. Tack för att vi faktiskt får vara vakna i relationen med dig och kan få upptäcka vad det livet innebär. Tack att vi aldrig är färdiga, precis som ja, men vilken mänsklig relation som helst, att vi får fortsätta spendera tid med dig, fortsätta vara med dig, fortsätta lära känna dig. Och jag ber att du ska göra något vackert av våra liv och forma oss efter din vilja. Hjälp oss att följa dig och få leva det väckta livet. Du ser också de som kanske känner att de faktiskt behöver väckelse i starkare form i sitt liv på nytt. Jag ber att du ska möta dem i det. Amen.